Tack, och låtsångarna ni kan få en applåd av folket. Härligt, det känns superlänge sedan man har varit här. Vi har varit på, det har varit jul och så har det varit nyår, och så åkte vi lite i förväg iväg till Stockholm förra helgen för att hinna träffa min bror och hans fru innan vi sen har varit på en pastorskonferens i Stockholm här under veckan. Så roligt att se er, roligt att vara tillbaka. Jag heter Benjamin Sträng och är pastor här i Sion tillsammans med Olivia, och så är vi ett pastorsteam med både Anders och Lilian och flera andra härliga människor med här. Och vi är som sagt inne i ett tema nu i januari, och som heter Djup ropar till djup. Och jag tänker det nu, vi hade inte kanske världens... Ibland upplever man att det är sjukt högljudd lovsång, att alla bakom en sjunger för högt. Men det är ju väldigt sällan fallet i någon kyrka att någon sjunger för högt. Det är ju snarare att sjunga någon. Men djup, ropa till djup. Det här ropet, vad är det för något? Och jag tror vi behöver bli lite mer högljudda. Det är bra. Jag ska inte höra att ropa eller något. Men jag tror vi behöver bli lite mer tydliga i vad vi längtar efter. Vi behöver bli lite mer tydliga i vad det är vi sträcker oss mot, om vi faktiskt menar allvar. För annars kan vi ju lika bra gå hem. Hoppas ingen går hem just nu. Men jag menar, annars kan vi lika bra gå och dra täck över huvudet och tänka att det kommer kanske ingen morgon där. Nej, om Gud är vem han säger att han är. Om Jesus är centrum i mitt liv, så spelar det någon roll för hur tron får en plats och för hur vi lever. Vi är inne i en månad av bön, och vi kommer be för det personliga. Det har vi också gjort under veckan. Vi kommer be för det gemensamma, för vår församling. Vi söker Gud och hans vilja för det här året, för det som ligger framför. Vi kommer be för staden som vi nämnde om och som vi bad om här. Och vi kommer framförallt, tror jag, vi ska inte be för allt möjligt och alla andra och så här, utan det viktiga är vad händer i oss. Är du en person vars liksom hjärtslag och andetag rikta sig på något sätt mot Gud? Eller är du en kristen människa som går i kyrkan och kallar dig för någonting, men det finns inget i dig själv som på något sätt riktar sig mot Gud, när det är lätt eller när det är svårt eller något där mittemellan? I så fall så, ja, vi är ju alla på något sätt problematiska på något sätt. Vi lever ju liksom inte liv som kanske är helt vattentäta på alla fronter och så här, men vi behöver ju kalibrera oss på något sätt. Så att det vi tror och det vi säger att vi tror, att det stämmer på något sätt överens med hur vi lever och hur vi är. Eller hur? Djup, ropa till djup. Och jag hörde här i veckan just om passion. Att passion hör inte bara till de unga människorna, den unga generationen. Utan passion borde vara det rimliga och naturliga för varje människa som har fått möta kärlek från Jesus. Fått komma till tro på vem Gud är. Passion är inget som hör till de unga, utan vi behöver kanske snarare se till att ha människor runt oss som är passionerade. Det är kanske unga människor ganska ofta, för de fattar ofta, om de just har fått tag på något, så är de inte så blyga med det. Vi som vuxna kan vara lite mer försiktiga, hålla oss tillbaka, men vi behöver möta människor som har en passion för det som spelar roll, för det som är viktigt. Så att djupet inom oss inte är en tyst viskning som knappt hörs någonstans, utan det får vara liksom genuint, resonera med något. Det får vara en kraft i det på något vis. Och det är ett nytt år, och jag vet inte hur det är med dig, men jag har inga stora nyårslöften och så här, men jag har, det finns lite böner, lite förhoppningar. Och jag sa, vi pratade om det här om Danbar, jag och Olivia, jag sa det och jag kanske skrev det någonstans på Instagram, men jag vill ha mer av Jesus i mitt liv. Ja, men det var inte så specifikt. Ja, men för mig just nu, jag längtar efter att Gud får göra något mer i mitt liv. Och jag vet inte vad du hoppas på och längtar efter och sträcker dig emot. Men det är ganska viktigt vad vi längtar efter. För vi kommer ju på ett eller annat sätt få det som vi sträcker oss mot. Inte allt vi sträcker oss mot. Men om vi inte sträcker oss mot någonting, då kommer vi knappast få det. Så om vi på något sätt riktar oss mot Gud, så kommer vi förmodligen få någonting från Gud i våra liv. Och jag tror vi behöver längta efter det som vi ännu inte har. Utan att för den sakens skull tänka att om inte jag har något så kommer jag aldrig få det. Nej, fortsätta längta efter det vi ännu inte har sett, det vi ännu inte har fått. Och vi behöver vara ärliga i vår bön. Vi behöver säga att Gud, här är min brist. Det här har gjort mig besviken och ledsen. Det här gör ont just nu. Vi behöver vara ärliga med vår brist, med våra behov, med vårt hopp. Och jag tror i allt det här så behöver vi bli lite tydligare. Kanske främst för oss själva. För Gud vet ju alltid vad vi behöver och vad vi har för liksom, kanske tyst bön som puttrar på där inne. Men för oss själva så tror jag ibland vi behöver komma tillbaka till någon slags tydligare bön och formulering. Gud, det här längtar jag efter. Det här behöver jag. Vi kommer gå in och vi läste ju här i inledningen om som hjorten längtar efter vatten så längtar min själ efter dig, Gud. Och vi kommer gå in i det kapitlet i psalm 42 här om en stund. Men själens längtan, att längta efter något, om det är själen som längtar, då är det ju inte min yta som längtar. Eller liksom min någonting i mitt yttre, utan det är ju mitt inre. Och vi behöver tillåta det inre att möta djupet hos Gud. Gud älskar oss oavsett, men vi kan inte låta honom bara förvandla vårt yttre eller tro att det ens är möjligt. Utan det behöver få gå in till djupet. Och vi behöver vara i kontakt med djupet i vem vi är. För Gud älskar dig. Det betyder inte den människa tror att du är eller den du tror att du själv är, utan han älskar dig som du är på djupet. I botten av dig själv, i din personlighet, i ditt bagage, i allt du har med dig. Djupet i dig. Och en fråga så här inför året, innan vi går in i texten. Men vart är vi på väg? Vart sträcker vi oss? Vad längtar vi efter? Ett nytt år är ju perfekt läge att omkalibrera. Eller liksom fundera att vart, Gud, tar du mig? Vart vill jag att du tar mig? Jag tänker det är ännu mer rimlig fråga om man har varit kristen många år. Eller om du är liksom... Om du är lite äldre, har du slutat hoppas? Har du slutat förvänta dig? Har du slutat sträcka dig? Har du slutat längta? Eller finns det kvar den här iven och passionen som en gång fanns? Är du fortfarande berörd? Bekänner du fortfarande din bön eller det hopp du har? Trots att det är som det. Tar du nya beslut och säger att det här, åre Gud, jag bestämmer mig för att det här ska vara en prioritet. Eller lever du på något slags gamla beslut som du tog någon långt, långt tillbaks som du aldrig har förnyat, aldrig uttryckt på nytt. Jag tror vi behöver uttrycka liksom vad vi vill till Gud. För hans skull, men ännu mer tror jag för vår egen skull. Så att vi vet att Gud, det här menar jag allvar med. Och vart är vi på väg? Vi kom hem som sagt från en härlig pastorsdag. Det var jag och Anders och Olivia och Lilian var där tillsammans med många andra i Svenska Pingströrelsen och från Finland Svenska Pingst. Härliga dagar. Så det är alltid härligt att åka hem också. Särskilt om man har fått med sig något bra. Och sen på flygplatsen, det var sent på kvällen, så kom jag in igen. Det var väldigt lugnt. Det var inte så mycket folk. Och jag tror hon som jobbar i den här affären, jag gick in och kollade på lite teknik. Och så hon som jobbar i affären, så hon hade knappast mött någon på en stund, så hon var direkt så här: hej, vart ska du då? Vart reser du? Jättepratsam. Och jag var kanske lite trött och inte så pratsam. Ja, jag ska till Vasa. Nej, jag sa först, jag ska till Helsingfors, mellanlanda. Och sen ska jag till Vasa. Hon såg ut som ett frågetecken. Va? Barsa? Ska du till Barsa? Så nej, Vasa. Inte Barcelona, inte Barca, till Vasa. Aldrig hört. Så här, ja, det är Gustav Vasa som grundade den stan. Det är i Finland, en lite mindre stad. Ah, ingen aning. Hon var helt så här. Och så var det slut på konversation. Jag orkar inte förklara mer eller prata mer eller berätta om någon Finlands och Sveriges gemensamma historia eller något sånt. Det var slut där. Men jag var lättare att jag var på väg hem till Vasa. Det var liksom mitt mål. Det var inte bara min längtan och min bön. Det var vad jag hade planerat. Och jag tror... Vi kommer till slutet om en stund till det här. Men vi behöver ibland både planera och be. Jag kan inte bara be att jag kommer till Vasa. Då kanske jag skulle hamna i Barsa. Utan jag behöver planera och be. Hur som helst. Det finns också en del i det här som är vår del. Kanske det här att planera och se till att vi har vissa förutsättningar för att det blir som vi ber. Och sen finns det den delen som är Guds del. Och ibland så tror jag att vi fastnar och stannar upp i allt det där som är vår del. 2025, nytt år, underbart. Nu ska jag göra allt det där som jag har tänkt. Och som jag ska lyckas med. Och som jag ska ta mig an. Och så kommer jag hit till kyrkan och så är jag kristen. Och så gör jag allt möjligt. Och så tänker jag att allt det där som jag har planerat, det ska nog bli av. Och så gör jag det och så kämpar jag för det. Och så glömmer jag lite bort. Gud, din del. Är mina drömmar så små? Är mina böner så små att jag egentligen bara behöver mig själv? Eller behöver jag också koppla an med Guds del? Och jag tror vi behöver be lite större böner om vi ska behöva Gud. För ibland, inklusive mig själv, ibland ber vi böner som vi själv kan både bli, men vi kan bli allt. Vi kan bli svaret på allt själv. Alltså vi ber böner som att vi inte ens skulle tro på Gud och behöva Gud. Åh Gud, jag ber att det ska bli plusgrader imorgon efter man har kollat väderleksrapporten och vet att det ska bli plusgrader. Eller små saker. Vi får be för små saker, men också vad, hur kan vi koppla an med Gud så att djupa i mig kopplar an med djupa i vem han är. Vi går in i psalm 42. Vi läser hela kapitlet. Och du som har din bibel med, har någon en bibel med? Ja, härligt. Vissa större än andra. Vi läser i psalm 42. För körledaren en vishetssalm av Koras söner. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket och hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Om jag glömde säga, det var psalm 42 alltså. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup, ropa till djup, i dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor sköljer över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Och varför måste jag gå sörjande, trängd av mina fiender? Det är som att man krossar mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig, var är din Gud? Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Varför så bedrövad? På flera ställen. De flesta psalmer vi brukar, det, jag tycker det är lätt ibland att säga att men, ja, det är en psalm av David, en psalm av David. Men vem är de här Koras söner? Och det är intressant, lite bakgrundsfakta, eller som jag, lite fakta som jag hittar, är att Koras söner var leviter av Kehats släkt. Och på Davids tid verkade det som att de tjänade i den musikaliska aspekten av tempel. Tillbedjan. Och Kora, alltså vars sön är det här nu är då, han ledde ett uppror med 250 ledare mot Mose under ökenvandringen. Och Gud dömde Kora och hans ledare och alla dog. Men Koras söner blev kvar. Och de här sönerna som förlorar liksom sin pappa och alla runt om honom, de tycks ju ha drabbats av någon slags tacksamhet till Gud och en slags tro på Gud. Så det här är de som skriver den psalmen. Varför så bedrövad min själ? Här finns ju något som bara resonerar med hur vi kan känna. Varför är det så jobbigt just nu? Varför är det så tungt? Varför är det som det är? Varför så bedrövad min själ? Den här längtan efter Gud som uttrycks. Det är ju ingen special grej för särskilda människor. Utan det är ju något som vi alla Jag tror jag skapade mer. Gud har lagt ner en längtan efter honom i våra liv. Och den här törsten som beskrivs, som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig. Jag vet inte hur mycket en hjort längtar till vattenbäckar, men förmodligen är den törstig någon gång och behöver dricka för att släcka sin törst. Och på något vis så törst kan vi ju relatera till. Jag är så törstig på samma sätt som den där eller det där djuret eller den människan eller den vännen var utsvulten och törstig. På samma sätt längtar jag efter att min törst ska bli släckt. Och i vår tid försöker man ju släcka sin törst med väldigt mycket olika saker. Men här, författaren till salmen är väldigt tydlig med att jag längtar efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud. Och inte bara Gud i någon slags törst allmänhet, utan säger också ett tillägg, den levande guden. Och den här specifikationen tycker jag är intressant, för att det är ganska lätt att säga att jag längtar efter att, eller jag hoppas på någonting, eller jag önskar att jag får lycka av välgång det här året, eller så här. Man är lite halvt vag. Men han är specifik. Den levande guden vill jag att möta min längtan. Och då tänker jag, hur specifika är vi när vi ber? Och när vi är frustrerade? När verkligheten kommer emot oss? För verkligheten är den att själen ibland och djupa i oss känns som att det håller på att förtvina och torka sönder och inte har fått någonting av näring och glädje och lycka på länge. Jag hoppas för din del att du har fått vad du behöver, men vi är ju i lägen i våra liv där vi behöver något som vi inte just nu har. Där vi längtar efter något som inte vi själva kan ge besvaret på. De här bönerna som vi inte kan liksom hitta lösningen på själva, utan vi behöver Gud, den levande guden. Och jag tänker att i vår samtid, man söker överallt och man är väldigt medveten om andliga behov. Ibland är det nästan mer vanligt att prata om andlighet utanför kyrkan, känns det som. Jag vet inte om du håller med, men det känns som att det blir mer och mer rimligt att det är ett samtalsämne. Vad är det för oss? Är det också ett samtalsämne för oss? Vågar vi säga, Gud, jag längtar efter dig, den levande guden. Kom och släck min törst. Men verkligheten här i den salmen som vi läser, det är att Gud kan släcka törst. Verkligheten är att Gud kan möta längtan. Men verkligheten är också den att mina tårar är min mat dag och natt. Verkligheten är också att man säger till mig, var är din Gud? Verkligheten är den att det finns de som absolut inte respekterar eller gillar eller tror på att Gud kan svara på din bön. Det finns de som säger, och ständigt säger man, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket, hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse. Jag minns hur jag gick. Jag minns hur det var. Det är som att han målar upp här. Jag minns hur bra det var. Jag minns hur det var en gång. Men så är det inte just nu. Nu är tårarna min vardagsmat. Jag minns hur det var, men så är det inte just nu. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Och det som händer här, det är någon slags kommunikation med sig själv. Jag tror ibland skulle det vara bra för oss att lite distansera oss från oss själv. Ha någon slags konversation med, hallå djupa i mig. Min själ, det jag har på insidan, mina tankar, allt som inte är positivt just nu. Hej, kom igen, lägg hoppet på Gud. Men jag tror inte vi gör det så ofta. För det är liksom inget man gör. Men tänk om det skulle bli något man gör. Tänk om det skulle bli liksom vår vardagsmat. På samma sätt som tårarna var min mat dag och natt. På samma sätt skulle det bli vardagsmat att säga att okej, kom igen min själ, varför är du så orolig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Och det är ju inget som är bra just nu, men det är ju någon slags hopp om att det kommer förändras. Det är den liksom konversationen som äger rum här. Lite mitt i, när man är mitt i det som inte ännu man har fått svar på. Men hopp är ändå Det som han säger till sig själv, jag ska hoppas på Gud. Jag kommer få tacka honom. Och så fortsätter han än en gång. Min själ är bedrövad i mig. Och vad blir lösningen? Jo, han har ju sin egen lösning. Han vet någonstans. Överlista sig själv i den här bönen. Min själ är bedrövad, så därför tänker jag på dig. Eftersom min själ är bedrövad, därför lägger jag mitt hopp till Gud. Det är liksom inte att min själ är bedrövad och därför är min själ bedrövad och därför kommer min själ vara bedrövad. Det är inte så att det är så tungt och det kommer vara så tungt och det kommer alltid vara tungt. Nej, det är så här som det är just nu. Men Gud, jag hoppas på dig. Tänk om det skulle bli vårt 2025. Tänk om det skulle bli någon slags start för oss det här året. Okej, jag möter verkligheten, jag möter utmaningarna, men jag har också hoppet. Jag ser inte just nu. Jag ser inte att allt är bra ännu, men det är mitt hopp. Tala till dig själv. Tala till din själ. Tala till det där i dig som inte är gott. För någonstans där finns det en förväntan. Djupet. Kommer vi in på djup, ropa till djup. Deep calls to deep på engelska. Det är vackert. Vad betyder det ens? När vi funderar på det här temat så jag fattar ingenting först. Vadå djup, ropa till djup? Alltså det här var lite för poetiskt för min smak. Och då tycker jag ändå om vackra ord. Men jag fattar som inte riktigt. Anders, Olivia, alltså väntas nu. Vi pratar om det här. Vadå djup till djup? Men ju mer jag tänker på det, så gillar jag det. Jag tror inte jag har förstått det ännu, men du kanske förstår det. Och det viktiga är inte att jag förstår det, utan det viktiga är att det är sant om att det som är djupt hos oss, vårt innersta, möter inte Gud som en ytlig Gud som bara vill göra någon slags finputs på dig. Utan vem är du, Gud? Vad vill du med mig? Jag vill ha tag på djupet av dig. Storheten av dig, din härlighet. Det här vattenfallet som beskrivs. Alltså det är ju också, vi har ju inga vattenfall för det är så platt. Vi har små bäckar. Men ett vattenfall, det är som ett konstant brus. Och det är ju friskt och det är kraftfullt på något sätt. Ett vattenfall är sällan något vi ser som särskilt negativt, åtminstone inte jag. Det är kraftfullt och det har en höjd. Och jag tror det har kraft att bryta ner något också. Jag menar, det stenar i ett vattenfall är ju liksom, eller allt som finns där ett vattenfall finns, anpassar sig på något sätt till vattnet som bara bryter fram ständigt. Ett vattenfall, det är också något vi kan bli på något sätt hamna in under eller vilja gå in under för att det är lite spännande. Men Gud, ditt vattenfall, vem, dina svallande böljor som sköljer över mig. Gud är en god Gud, så att om hans svallande böljor ska skölja över mig så är det ju inte i form av en någonting som förstör eller bryter sönder på ett sätt så att det inte kan bli helt. Utan i så fall är det ju liksom likt kanske dopet eller likt där någonting får bara bli översköljt. Friskt. På nytt. Djup, ropa till djup. I dånet av dina vattenfall. Och jag tänker i allt det här så är det som att det pekar på någon slags hunger efter mer av Gud i våra liv. Och jag tror att vi behöver låta hunger ta plats i våra liv. Den som vill, välkommen att vara med på de här faste, bön och fastan. Och får du vårt infomail så hittar du en länk och kan skriva in dig där och vara med. Men vad händer när vi, jag blir ju hungrig ibland om inte jag äter, men man blir också hungrig för att man äter. Man får aptit. Och ibland om vi tappar aptit på att få mer av Gud så är det ju för att vi inte har ätit. Det är väldigt sällan jag kommer hem från några dagar med att vi var 600 pastorer, lite drygt. Man kommer ju inte hem med en mindre längtan efter Gud, utan man kommer hem med en större längtan efter Gud. Och då har jag suttit på seminarier och möten och varit i lovsång liksom i 3 dagar i sträck. För det väcker någonting av hunger som finns. Men jag tror vi distraherar oss, eller vi är så upptagna med så mycket. Och vi är så upptagna med vår del. Så vi liksom är distraherade från att säga, men Gud, din del. Vad är det här att du vill mätta min hunger? Låta en passion väckas till liv på nytt i mitt inre. Vad är det att ditt dån av vattenfall får skölja över mig? Vad betyder det? Det är inte bara en poetisk bild, utan det är någonting av Guds storhet i vår enkla lilla mänsklighet. Men faktum är att det kan vara tyngre än vi har tänkt, det kan vara jobbigare än vi har tänkt, och det kan vara just den här bedrövelsen som beskrivs i salmen. Och Paulus skriver till församlingen i Korint, vi hoppar till andra Korintsebrevet. Det blir ett stort hopp här mitt i allt. Han säger så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var tyngre än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväckade döda. Från en sådan död räddade han oss att han kommer rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss när också ni hjälper oss med er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss för den nåd vi fått. Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd. Här i världen och särskilt mot er har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Det var det som Psaltarpsalmen sa. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud. Det är som att dag och natt får vi vara beroende av honom. Men som Paulus sa, det var tyngre än vi kunde bära. Så vi misströstar om livet. Det kan vara vår verklighet. Och varför säger jag det? Jo, för jag tror att om vi är i ett läge där vi misströstar om livet, där vi till och med funderar, är det här värt? Om du är här och funderar, är det här värt? Det är för tungt just nu, det här fungerar inte. Jag kommer aldrig få någon ordning på det här. Jag tror att du har gjort din del bra, men låt Gud göra sin del. Djup ropar till djup. Vad är det här ropet för något? Vissa av oss, förmodligen om du är här idag, så du älskar väl inte bara tystnad för att du är en frikyrka. Vi är inte bara tysta. Men ibland tänker jag att vi ska kunna vara ännu mer högljudda. Inte för att det handlar om att vara högljudd, men för det handlar om att djupa i oss möts av djupa i Gud. Och för att det spelar någon slags roll. Och det finns 2 delar i det här. Att vara strategisk, att planera, att göra vår mänskliga del. Men det finns också den här delen i vår bön som behöver vara det genuina, det innersta, det hängivna. Och ifall vi har tappat det, för det tror jag vi kan göra, eller lämna det, eller tänka att det där hörde till annan tid i mitt liv. Men om vi har tappat det genuina, det innersta, den inre, liksom innersta bönen till Gud. Om vi har tappat vår röst, så behöver vi be om att få den igen. Om din bön har tystnat, om din lovsång har tystnat, och ibland tenderar vi välja en av de här. Antingen att vi bara räknar med oss själv och tror att lösningen på saker och ting är att vi förmodligen klarar oss ganska långt utan Gud. Eller så väljer vi den delen som kanske handlar om att vi räknar bort oss själva. Att Gud behöver nog inte ens mig. Han kan nog ställa allt i rätta, eller han kan nog välsigna den här stan och den här regionen utan mig. Ja, men det är inte heller sant. Han använder dig, han använder mig. Om vi vill välsigna vår stad, be för vår stad. Förmodligen kommer Gud vilja använda oss för att vara en välsignelse för vår omgivning. Han använder oss, han fungerar i oss. Det behövs både och. Jag tror det tysta och det högljudda också går hand i hand. Jag hörde någon som sa så här, att be med förväntan. Be med förväntan, men planera målmedvetet. Pray with expectation, but prepare with intention. Alltså, be som att det kommer hända något. Och jag säger det här lika mycket till mig själv. Vad ber man om? Ibland ber man om så enkla saker så att alltså, Gud har ju nästan redan svarat på det. Man behöver nästan inte ens be för att det är nästan redan klart. Men be med en förväntan på det som ännu inte är klart. Jag läste här i veckan om eller det tillfället när de går runt Jerikos murar och murarna ska falla. Och det finns de kristna som hävdar att det, bara man ropar högt så blir nog allt, då ordnar nog sig allt och då faller murar. Och så finns det de som tänker att bara man planerar tillräckligt bra så då blir nog allting bra och då kommer nog allt hända. Och jag tror att det behövs både och. Vi behöver inte bara vara ropande i vår bön. Men vi kan inte heller vara totalt tysta och inte ge ett uttryck för det vi vill och det vi längtar efter och det vi hoppas få se. Vi behöver både och, inte antingen heller. I psalm 84 så står det att, lite liknande. Min själ längtar efter Gud och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Din altaren, Herren Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är det som bor i ditt hus, det lovar dig ständigt. Sela, saliga är det som har sin styrka i dig och har sina vägar i sitt, har dina vägar i sitt hjärta. När det vandrar genom Tåredalen gör det den rik på källor och höstregnet täcker den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Saliga de som har sin styrka i dig och har dina vägar i sitt hjärta. Om vi är kraftlösa, saknar styrka. Ja, men det är kanske för att vi faktiskt saknar styrka i oss själv. Och det är inte konstigt. Men om vi har vår styrka i honom. Har hans vägar i våra hjärtan. Om det är vår längtan. Då tror vi kan få se någonting hända i våra liv. Gud, sätt in dina, låt dina vägar finnas i mitt hjärta. Gud, led mig. Min själ är bedrövad i mig, därför tänker jag på dig. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Lovsången kan komma upp. Och jag tänker här, vi går inte mot avslut. Jag tänker bara slutligen. Är du berörd av Gud och hans, det djup som finns i honom? Är det något som resonerar eller är det liksom avlägset? Finns det något som behöver väckas till liv på nytt? Har du en bekännelse? Bekänner du? Talar du ut det hopp som vi äger? Säger du till din själ, okej, kom igen min själ, hoppas på Gud. Eller har du slagit dig ner med det som finns där inne och tänkt att ja, men det är som det är. Eller uttrycker du dig inför Gud? Och slutligen, det är tre ord jag egentligen tänkte på. Att vara berörd, att vara bekännande till det hopp vi har och att vara beslutsam. Där beslutsam handlar om att men bestäm dig för vad du vill. Bestäm dig för vad du säger till din själ. Bestäm dig för om Gud är Herre och vad det i så fall betyder för din bön. Bestäm dig för att i år är år då hans djup ska få möta ditt djup. Du är inte nöjd som det och det är okej, men låt honom få möta dig. Låt honom få beröra dig. Och säg, tala ut, be högt. Om du aldrig har bett högt, men det här kanske är året, be högt eller be för någon. Eller låta någon be för dig. Väck hungern igen. Det står i Hebreerbrevet att låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Om vi tappar hoppets bekännelse, men Gud, kom och visa på nytt vilket hopp vi äger i dig. Be lite större böner. Be lite fler böner som inte handlar om bara ditt eget behov, utan som handlar om det som Jesus sa. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och ge oss idag det vi behöver, vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra skulder, som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Jag vet inte vilken del du behöver, men jag tror du vet. Och säg det till Gud. Be det till honom. Säg vad du behöver. Låt honom väcka hungern efter honom igen. Om du redan känner den hungern, men låt den få växa. Och jag tänker bara slutligen att bön, det är inte som sägs här på en söndag. En liten stund då vi ber. Bön är inte bara det vi ber på en tisdag eller nu för tiden också torsdag under månaden. Bön är inte när du kommer hit och ber, utan bön är ditt liksom ständiga samtal med Gud. Din suckan, din längtan, din desperation. Bön är liksom hjärtats inställning till Gud. Så ifall din bön har tystnat, så ja, men vad är din inställning till Gud? Vem är han i ditt liv? Låt han få vara herre. Låt hans djup möta ditt djup.